Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå, 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 hallå. Hallå,
hallå, hallå, yes, yes, yes.
Hallå.
Välkomna till NHL-podcasten med hallåmannen från, vad heter det nu då, Älvsjöfältet.
Ja, precis, Örby.
Örby.
Mer specifikt, ja.
Onskan Ekliv och mig, Per Biffenbjurman, på Manhattan,
ja.
I New York. Vi ska spela in vårt sammanlagt 255 avsnitt. Det är inte riktigt något jubileum, men låter lite coolt ändå.
Ja, det är fina siffror på något vis som sitter ihop på ett estetiskt tilltalande sätt.
Ja. Ja, och vi fortsätter med vår stora säsongspreview och har idag kommit till Metropolitan Division. Mm. Och det ska vi gå igenom. Vi får dock kämpa för att få till de här avsnitten, för just nu är det en exceptionellt busy period för oss båda två.
Ja, precis. Det är det faktiskt, för att det är ju bara en vecka kvar till NHL-premiären. På onsdag nästa vecka, då är det dags. Natten till torsdag svensk tid blir det. Så det är verkligen på gång. Och då ska vi, som traditionen bjuder, leverera en NHL-bibel.
Ja.
Så att den sitter vi och knoppar med för fulla muggar nu, kan man säga.
Ja, ett stort magasin som kommer framöver. Och ja, det ska produceras väldigt mycket material till den. Så att,
116 sidor.
Ja, vi har our work cut out for us just nu.
Ja.
Det är också mitt i allt som pågår. Försäsongen måste man ha koll på.
Ja.
Det är som sagt en vecka kvar. Vi är mitt uppe i preseason-matcherna. Och, ja, man kan ju konstatera till exempel att nu när Brock Baser är tillbaka så ser det ut att lossna lite för Elias Pettersson. Han hade en grandios föreställning igår kväll.
Det var ju faktiskt Pacific-avsnittet förra veckan och jag slog fast att jag tror det kan bli slutspel för Vancouver. Så tippade jag dem ändå inte. Så satte jag dem ändå utanför till slut. Men det ser spännande ut. Det blir ingen sophomore slam för Elias Pettersson. Det tror vi inte.
Nej, det verkar inte. Nej, men du har nog rätt i att de kommer att kunna pusha upp mot strecket i alla fall.
Ja.
Mm. Det borde finnas resurser för, tycker man. Kapacitet.
Ja.
Och ja, vi kommer, det går ju nu in i en fas där det blir... även de här träningsmatcherna som ju är som de är.
Mm.
De bör i alla fall bli lite intressantare, för att ju närmare den här helgen vi kommer, desto mer tydligt utkristalliseras ju de slutgiltiga trupperna.
Exakt, de flesta är ju nere på någonstans mellan 30 och 40 man nu i det här läget, och det kommer bara fortsätta ju längre veckan lider, så att säga. Så att nu är det inte riktigt de här 60-manna-trupperna och delade läger och sånt där som det var för en, två veckor sedan, utan nu kan man faktiskt dra slutsatser av kedjor och PP-formationer och allt det där som man tycker är så intressant.
Ja, och vilka eventuella svenska rookies som tar en plats. Vi får väl se, men några har ju gjort fint intryck. Jesper Bokvist ute i New Jersey har gjort det bra. Han och den andra Jesperna i New Jersey har haft en lyckad försäsong. Vi får se om han kan göra som Bratten själv gjorde. Han skrällde ju sig till en position när han kom hit.
Exakt, för så självklart har det verkligen inte varit att Jesper Bokvist ska få chansen i NHL från start nu, men så som han har spelat har han faktiskt varit en av de mest utmärkande spelare på hela campen i konkurrens med Juice, Gusev, Hall och så vidare.
Ja, och det var ju lite så Jesper Bratten gjorde också det där året. Så det var kul. Vi har fler i Columbus där, så Bemström och
Jakob Lilja.
Ja, som gjorde två mål häromdagen.
Exakt, och de kommer vi faktiskt in på snart, för det är ju Metropolitan-avsnitt, och de har båda riktigt bra chans faktiskt.
Ja, och borta i LA så fick ju Björnfot extremt fin recension av backpartnern Drew Doughty häromdagen.
Ja, det var ju sensationellt att han liksom säger att han är poised like liksom typ 30-åring, alltså han kan inte förstå att han är så ung som han är, och att om han inte tar plats i truppen från start, då beror ingenting på hans play level, utan då är det bara på erfarenhet och sådär. Han har spelat till sig en plats i laget, tycker Drew Doughty.
Drew Doughty är en bra citatmaskin, han.
Det får man verkligen säga. Som han tvärtom använde ord för att uttrycka vad han tyckte om Brent Burns, till exempel i februari där. Så att,
Och så ser det väl ut som att det är, nu är inte han rookie då, men han var ju där redan i fjol i farmalag, men Victor Olofsson kommer att bli ett namn i Buffalo, han kommer att spela där, eller hur?
Ja, så jag har ju tippat ju minst 40 poäng.
Ja.
Jag vågar slå fast det. Det är nästan så att det är någon slags bett på gång här, men vi får se. Jag tror att det blir succé i alla fall.
Ja, kul. Mm. Kul. Mm. Och Joel Persson i Edmonton har ju också god chans, precis som Nygård där då.
Just det, precis. Joel Persson alltså, som går från... Ja, han var ju en elevassistent i Kristianstad här för 2-3 år sedan. Division 1. Och sen bara avancerat upp via Växjö. Och sen nu plötsligt var han på att ta en plats i Edmonton. Det är en karriärresa det alltså.
Ja, du ser det. Hoppet är inte ute för dig. Du är ung fortfarande.
Ja, 29 år vet du. Jag har ju inte lagt ner hoppet.
Nej, du kan bli NHL-proffs.
Ja, visst. Just.
Nej, jag tror åtminstone du skulle kunna bli en bra materialare i Tampa.
Tror du det?
Ja. Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror jag verkligen inte.
Nej, men någon slags på kontoret, någonting. Statistiker.
Stats-nörd i deras analytics.
Ja.
Det skulle jag gärna hålla till. Ja.
Du kan hämta kaffe åt dem som sköter det åtminstone.
Ja, kanske. Ja, det är väl på den nivån tyvärr.
Du, vi ska också berätta att vår Tampa-resa i... Ja, det är mindre än en månad nu tills vi åker. Vi är verkligen inne på sluttampen nu. Det finns några få platser kvar. Och ja, vi säger det igen. Hur kan man inte åka med på det? Träffa oss.
Nej. Den heliga stan framförallt.
Fantastiska hockeymatcher. Gå in på Sportbladet. Vi har en länk högst upp på sportbladet.se-sidan. Det är bara att hugga till nu.
Ja, exakt. Det är, som sagt, några platser kvar finns det fortfarande. Så det går... Sista minuten här, höll jag på att säga. Nej, men sista, finns lite tid kvar att boka in sin plats där. Så, ja. Välkommen!
Ja, och apropå Tampa. Det löste sig det du har suttit och väntat på hela sommaren och hösten. Braden Point är klar nu.
Ja, det var underbart besked. Alltså, som jag satt och studsade här igår.
Och det är 3 år, 6,75 per säsong, var det inte så?
Precis, exakt. Och faktiskt det högsta... treårskontraktet som någonsin har skrivits av en RFA-spelare, men ändå ser ju alla det här som ett rån.
Ja.
Som ett, jag menar, han är väl ungefär på samma nivå som Mitch Marner karriärmässigt hittills. Gjorde ju 41 mål förra säsongen, över 90 poäng. Ja, det är ju nästan så att han är Tampas första center sett till roll jämfört med Steven Stamkos, som ibland petas ut på vingen till och med. Ja. Så att Point är ju otroligt vital för det här laget. Och att få honom på 6,75 när Marner får 10,8. Visst ligger på ett längre kontrakt i hans fall då, men det kan man inte vara annat än nöjd med.
Och den här trenden med kortare kontrakt just nu, den bekräftas ju med det. Jag tycker om det. Jag tycker det är bra för alla inblandade med kortare kontrakt.
Precis, det var ju någon som skrev, såg jag på Twitter här, att Braden Point lyssnade på Per Bjurman förra avsnittet av NHL-podden. Han måste ha gjort det. Högst roligt.
Ja.
Efter Bjurmans stora utläggning om varför man ska skriva just 2-3-årskontrakt i det här läget.
Ja, precis. Det är Carl Berg som har skrivit det.
Ja, precis. Och sen är det ju trenden också naturligtvis då att man har en väldigt hög lön sista året av kontraktet. I Points fall så blir det 9 miljoner och då blir det grundande för nästa förhandling. Där startar vi 9 miljoner dollar när han ska förhandla nytt kontrakt. Och som vissa påpekat då, som kan vara en orosfaktor för Tampa, det är ju att då har han bara ett år till med RFA-status när det där kontraktet går ut. Så skulle han vilja liksom ut på UFA-marknaden efter det, då kan han bara skriva ett kontrakt då för 9 miljoner om de lägger ett qualifying offer på just den summan. Och sen kan han bli UFA året efter och då har de bara honom i 4 år till. Så kan man också se det, men generellt sett så är det ju här en kanondeal. Få in en sån spetsspelare på så lite pengar, det är ändå kanon.
Ja, ja. Ja, de kan bli bra de där Tampa.
Ja, precis. Men jag har lärt mig att inte ta ut någonting i förskott, så du vet.
Nej, är det något du har lärt dig så är det väl det.
Jag tänker inte ta ledigt i juni i år igen i förtid som jag gjorde i fjol för att jag räknar med Stanley Cup-final. Nej, så blir det inte.
Nej, men tänk om det blir det då, så får du hålla på och krångla med Flash. Där,
exakt, det är ju det som var problemet. För att när de väl gick till finalen 2015, då var det ju världens krångel för att ta sig dit. Liksom.
Ja.
Så vi får se hur det blir. Ja.
Ja, hör du, som sagt, dagens huvudtema är Metropolitan Division i Östra konferensen. Och det finns ju ingen division som är en värre dödens grupp än den. Den är faktiskt... jag har aldrig... aldrig stött på en svårare uppgift än att försöka ranka lag, ja, i denna division.
Nej, det känns, vi brukar säga att Bostons första kedja är mördande. Och så det skulle man kunna säga om konkurrensen här också. Det håller jag definitivt med om. Det är, ja, alltså, vi har väl varsitt förslag kanske, kommer fram till någonting, men man skulle kunna, ja,
dra latt ur en hot.
Ja, dra lott ur en hutt här och få upp ett lika liksom relevant resultat.
Det skulle
resultat. Bli en hit. Det skulle bli en hit, ja, precis.
Ja. Det, ja, men absolut. Det känns ju så att i princip så skulle man kunna tippa 1-8 och inte bli minst förvånad om det blir precis tvärtom.
Nej, faktiskt.
I princip så kan alla de här lagen hamna på vilken position som helst i division. Det är ju helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Men det är, man får säga att det är, NHLs utjämningssystem har verkligen fungerat i den här divisionen.
Ja, det är dödens grupp monumentale.
Som du skulle tycka. Precis.
Ja. Ja. Dödens grupp monumentale. Det tycker jag låter som du ska ha rubriken.
Ja, precis. Jag tar till med det.
Ja,
exakt.
Ja, det är bra. Och då börjar vi med, i bokstavsordning kör vi ju då. Och då börjar man här med Carolina Hurricanes.
Ja, precis.
En av de stora sensationerna förra säsongen. De fick äntligen sitt lyft som man väntat på några år.
Ja, exakt. Det var ju så pass att de gick till konferensfinal alltså. Att de bröt en 10 år lång slutspelstorka dessutom.
Ja, och det där är ju en underlig kuriositet i Carolinas fall. När de väl går till slutspel, då går de gärna så långt. Och sen går det 10 år utan att de går dit alls.
Nej, exakt.
Men de gjorde ju sensation på fler sätt i fjol. De var väldigt bra. De spelade en hockey, originell hockey som många hade svårt att hantera. Och så ställde de ju till med folkfester och blev a bunch of jerks. Och ja. det var en helt ny, en ny era inleddes i Raleigh, North Carolina.
Precis, och väldigt oväntat ändå skulle jag säga. För vi, på ett sätt är det ju inte oväntat att det här lyftet skulle komma, som framförallt du har pratat om i så många år. Men att det skulle komma nu, eller inför fjolårssäsongen ska jag säga, när du slutat tro på dem lite grann, och när Tom Dundon trodde man hade ställt till ordentligt, den nya ägaren liksom som skapat en kultur där kändes som inte alls var positiv, när de intervjuade nya general managers och de ville ha in en ny coach, då blev liksom, istället för att de valde vem de ville ha, så blev det som att de valde bort sig själva. De blev avskräckta av att sitta där i samma kontor som Dundon. Och så slutade det med att vi får väl ta assisterande tränaren Rod Brindamore som coach då, och så får vi ta Don Waddell som inte haft ett general manager jobb på 10 år, plocka han från vårt front office och sätta han vid GM-posten.
Precis, det kändes ju som nödlösningar liksom.
Ja, exakt. Men så slutade det med att de gör ett kanonår. Det är liksom extrem harmoni i truppen. De är the bunch of jerks. De har en helt annat genomslagskraft i hela hockeyvärlden.
Och nu är det ju så då att när lag, och i synnerhet unga lag av den sorten, får såna här snabba, plötsliga genombrott och det bara brakar till, så är det inte alldeles ovanligt att det kommer en reaktion säsongen därpå. Det har vi varit inne på några gånger, att det planteras lätt någon omedveten känsla av förnöjsamhet och att man börjar tro att det ska gå av sig själv.
Ja, att man tappar den här glöden.
Och det är nog särskilt lätt i ett sällskap där en sån ledande gestalt då som Justin Williams försvinner. Nu har inte han gått i pension officiellt, men han har tagit en timeout från hockey. Och det betyder att jag säger bara Mike Fisher.
Ja, exakt. Nej, det är förmodligen så.
När man har kommit upp i den där åldern, så de här försöken att vila ett tag, de är dödsdömda.
Precis, då är man inte sig själv när man kommer tillbaka. Då är man en pensionär när man har kommit tillbaka.
Nej, nej. Så den risken finns. Men samtidigt så tror jag att de har Rod Brindamore som coach. Jag tror inte han tillåter den sortens lathet att plantera sig mentalt bland de han coachar.
Nej, precis. För det har ju alla spelare i laget sagt, och inte minst de unga. Vilken influens han hade i fjol när han kom in som tränare och faktiskt var... Han har ju varit i omklädningsrummet några år som assisterande och i organisationen hur länge som helst som gammal lagkapten och sådär. Men när han faktiskt var den stora rösten, styrande ledaren i omklädningsrummet, då de älskade honom. Vi pratade ju jättemycket om det i våras, hur att de skulle nästan kunna dö för honom, sa de.
Ja, men ja, Lukas Wallmark var ju väldigt, de betraktade honom som en storebror och kompis, lika mycket som coach liksom.
Ja, exakt, och ändå så hård i nyporna, men liksom hård men rättvis, så att säga.
Ja, passionerad.
Ja, precis, och nu när det är camp igen liksom, då, jag menar, många lag kör ju så här team, team Lidström eller team Andrej Shuck eller team, ja du vet, de döper sina små grupper till något speciellt. Men här, när Rod Brind'Amour bestämmer, då är det team grit, team passion, team pride. Det är bara den typen av ord liksom. Kom igen nu. Jävlarna namnar liksom. Mm.
Ja, och samtidigt har Waddell gjort ett utmärkt jobb även i, även i sommar tycker jag. Alltså, Single, Ryan Single är en utmärkt winger. Haula, om han är helt frisk i kroppen igen. Mm. Bra center. Och så här på slutet fick han in Jake Gardner också då, på backsidan. Och backsidan ser ju, den ser riktigt... imponerande.
Ja, den är ju otroligt stark. Nu får vi se vad som händer med Justin Faulk. Det kan ha hänt någonting redan innan det här avsnittet släpps. Vi får se, för att han missade träningen precis innan vi började spela in här. Tydligen så var det liksom, han ska ha feber inom citationstecken, men det snackas så mycket om att en trade är på gång.
Chip Alexander här, det där skriver: Brind'Amour says Faulk is healthy but was told to keep him off ice. Ja, då är det ju något på gång.
Ja, då är det ju, ja, då vet man ju att det är något på gång. Ja. Det var ju nära till Anaheim här mot André Kasche förra veckan, men då kunde ju Faulk stoppa den på grund av sin no-trade-klausul som innehåller 15 lag. Men nu verkar något nytt vara på gång. Så det kan mycket väl hända, det kan redan ha hänt när ni lyssnar på det här. Men det gör ju inte så mycket för Carolinas backsida, den är ju urstark ändå i och med att Gardiner kommer in.
Precis, precis. Så att jag får väldigt positiva vibbar av Canes nu också.
Ja, och jag vill understryka det när du pratar om det, Waddell, att han gjort det bra. Så, alltså, den här general managern som han var liksom utdömd när han tog över, och som jag inte alls trodde på, att han kliver in och gör så mycket stil som han har gjort. Vi har pratat mycket om Niederreiter-traden mitt under säsongen i fjol. Hur enkelt han fick honom trots allt. Vi ska inte liksom döma ut Viktor Rask, men det var ju en supervärde han fick där. Och sen nu i sommar, Ryan Single hade tackat nej till 5 miljoner i Ottawa. Innan traden till Columbus, kommer till free agent-marknaden och hoppas få något liknande. Slutar det att Carolina tar han några dagar efter att liksom den värsta free agent-håsen blåst över. Och får han för 2 år på bara drygt 3 miljoner dollar. Liksom supervärde för en 30-målsskytt. Mm. Och sen så då Jake Gardner som inte har någon klubb fram till september. Han hoppades också på 6 miljoner dollar, sades det, innan 1 juli. Först i september så landade han i Carolina på 4 miljoner dollar. Vilken fingertoppskänsla han har visat, Waddell.
Ja, en punkt dock där det känns som isen kan bli lite tunn, det är längst bak, för att Peter Mrazek har ju visat sig vara utmärkt, inga problem med honom, men om han blir skadad, då har de inte längre Curtis
jag har lärt mig uttala nu om han, om att han har kommit till Tampa, McElhaney.
McElhaney, ja. Mm. Utan James Reimer.
Mm.
Och han, kan de berätta i Florida, att han inte är så mycket att hänga i julgranar eller något annat.
Nej, faktiskt inte, utan det känns inte som någon stabil backup, utan det känns som en lösning de var glada att få till för att de då blev av med Scott Darlings ganska tunga kontrakt.
Ja.
I och med den traden. Men James Reimer är ju en neddegradering jämfört med vad McElhaney presterade i fjol.
Ja, så det vill till att Peter håller sig frisk. Och sen får vi väl se vad det innebär att Sebastian Aho, superstjärnan, faktiskt ju skrev på för Montreal, deras offersheet. Ja. Mm. Och visade sig vara villig och faktiskt gå dit. Mm. Så kan man ju se det. Och ja, det borde väl inte vara någon distraktion, men vem vet.
Ja, det kan vara värt att nämna då. Nej, men jag tror inte heller att det är något. Även om lagkamraterna skojar lite med han efteråt och skrev att nu är du som får bjuda på middag varje gång här under säsongen. Han tjänar ju trots allt alltså 12 miljoner den här säsongen totalt sett dollar. För att det var så front-loaded Montreal-stil, och de försökte ju knäcka Dandon där.
Ja,
med en jättehög signing-bonus och sådär. Men han har ju pengar, Dandon. De spenderar ju till taket. De är verkligen inget budgetlag, det här Carolina-laget. I och med Ahos lön så ligger deras liksom faktiska payroll, tror jag, är lite över lönetaket faktiskt. Så att det här är ett dyrt lag.
Ja, det är de inte vana vid där.
Nej.
Ja, men tummen upp gör vi.
Ja, exakt. Jag vill poängtera också, du sa, de kan gå tillbaks lite grann. Man vet inte liksom om det här var en fluk. Eller om, men jag tror mycket på det här laget. Faktum är att under 2019 Ja, de var det fjärde bästa laget poängmässigt sett. Så det var ingen jätteskräll på det viset att de blev topp fyra i slutspelet också. Men det var just bara St. Louis, Boston och så då Choke Tampa som tog med poäng i grundserien de sista tre månaderna.
Ja, absolut. Tummen upp.
Ja, såna avancerade statistik projections så där har de som vinnare av Metropolitan Division i många fall. Så att
ja.
Jag tror på det här laget.
Jag säger tummen upp.
Ja.
Nu försöker jag komma vidare.
Ja, du vill inte ja. Nej, nu, ja, exakt. För jag tror mycket på det här laget. Jag har dem som ett slutspelslag. Tveklöst.
Ja. Det är det däremot väldigt få som har nästa lag som. Columbus Blue Jackets. De gick ju förvisso till slutspel senast och ställde till med en av tidernas stora skrällar genom att svepa Tampa Bay Lightning då i första omgången.
Ja.
Men som vi sa redan här veckan och som någon skrev här i Hockey News, därefter så på bara några få dygn gick de från all in till all gone.
Ja, exakt. Ja.
För att de tappade ju allt, precis som vi hade stått klart redan hela säsongen i och med att de vägrade skriva på nya kontrakt och ens förhandla om dem, så fann ryska duon Panarin, supersnipern, till New York och tvåfaldige Vezina vinnaren Sergej Bobrovsky till Florida. Men också de som de hade bränt så mycket på att få dit. Matt Duchene försvann och Single försvann.
Ja, det är ju en oerhörd kvartett att bli av med utan att få något utbyte så att säga.
De är brandskattade kan vi säga, för de har inte gått att ersätta, nej.
Nej, precis. De har ju knappt försökt. Den enda som riktigt liksom tunga värmningen de har gjort, som inte är den digniteten som Panarin eller Duchene eller Bobrovsky, det är ju Gustav Nyqvist.
Hästpolo Gustav
ska ersätta Panarin där.
Ja. Ja, tänk att det namnet har satt. Ja. Det är roligt. Ja, och alltså jag har fått påminna mig själv om, ja, kom ihåg vad du sa om New York Islanders förra året när Tavares försvann. Det skulle ju bli en sån katastrof och de skulle inte repa sig på många år efter att tappa en sån franchise-spelare. Mm. Det är ju värt att komma ihåg att man kan ersätta stjärngrans med andra viktiga komponenter som sammanhållning och vi mot världen-känsla.
Ja.
Men det säger sig självt att det här måste ju innebära en kvalitetssänkning. Det bara är ju så. Man kan inte förlora de fyra spelarna.
Exakt. Panarin som sätter klubbrekord i antal poäng förra säsongen under en och samma säsong. Och Bobrovsky, som du säger, franchise-målvakten. Ansiktet utåt i princip för klubben. Så att det är tunga tapp. Och liksom många har ju Columbus i den här mördande konkurrensen som sist. För det känns som det är enklast att sätta dem sist.
Ja, du kan ju se bara som sagt, Bobrovsky lämnar. Nu ska de luta sig mot Jonas Korpisalo. Ja. Om det inte han visar sig hålla, då är Elvis där.
Elvis Merzlikins, ja. Lättländaren. Ja. VM-klassiken, vill jag på säga.
Ja, jag håller ju på honom bara för namnet. Alltså, vilken namn, det vill jag också heta. Elvis Bjurman.
Ja, precis. Det är kanonnamn. Han fick det av sin farsa. Han har en speciell bakgrund. Jag kan dra den kort på 30 sekunder. Hans farsa ville att han skulle heta Elvis för att han var stort Elvis Presley-fan. Mm. Dock, tyvärr gick hans pappa bort när han bara var 3 år. Han hade en ganska kämpig uppväxt då. Som 14-åring flyttade han ensam från Lettland till Schweiz för att satsa på hockeykarriären. Bodde hos en fosterfamilj där. Gjorde kanonbra ifrån sig. Har varit bärande i schweiziska ligan i många år. För 3 år sedan dog även hans fostermamma i cancer som han hade kommit väldigt nära. Men nu som 25-åring så har han liksom verkligen varit genom adversity och tagit sig hela vägen till NHL. Så att man håller ju lite grann på Elvis. Jag vill att det ska gå bra för honom.
Ja, samtidigt med allt det här sagt så vad du var på väg in på förmodligen är att det är John Tortorella som är coach där. Mm. Och om det är någon som kan sätta ihop ett lag i en sån här situation och verkligen skapa den här, vad sa jag, vi mot världen-känslan och få alla att tro på att de är bättre än vad de är, så är det ju han. Och han är nu, han har ju sagt att han är pissed off.
Ja, exakt.
Ja. att det har blivit så här att ingen tror på Blue Jackets längre. Han ska minst visa de jävlarna liksom.
Ja, jag tycker det dessutom verkar ha smittat av sig lite på lokalmedia där, för en sån hyfsat balanserad och respekterad person som Aaron Portsline verkar vara lite pissed off också. Han skrev här, såg jag, att kom igen nu alla andra NHL-reporter, vad håller ni på med? Alltså, Columbus Blue Jackets, de kommer gå till slutspel. Kolla på laget, det är inte så dåligt som alla ni säger. Det finns en bredd
här. Sig, det är ju i och för sig sant. Det är ju inte bara elände som är kvar. Vi såg ju, du och jag fick en ny favorit där i Josh Anderson när vi var och tittade på dem. Han är kvar, precis som Luke Dubois, och Cam Atkinson och Nick Foligno, och för inte ta dem backduon Jones Werenski.
Exakt, så det är ju en bra stomme så att säga.
Ja.
Ja, sen har de ju faktiskt ganska mycket unga spelare. Vi har redan varit inne på de här två svenskarna som kanske tar en plats. Alltså Emil Bemström, förra säsongens skyttekung i SHL, har ju faktiskt fått spela i första PP här. Alltså fram till nu, en vecka före starten, så är han fortfarande kvar i den kedjan. Så att mycket talar för att han tar en plats. Och Lilja är ju väldigt spännande också, för detta Djurgårdsspelare han med. Mm. Visst, det är mycket om här och liksom att de ska slå igenom på det viset och ersätta de här stjärnorna vi har nämnt. Men det finns en bredd i det här laget i alla fall, vill jag poängtera. Jag skulle säga att tredje och fjärde kedjan är bättre än många andra lags tredje och fjärde kedjan.
Ja, de kommer att vara jobbiga att möta som vanligt. Liksom. De är fysiska och svårspelade, men man har svårt att... Det är ändå svårt att se att de i den här grymma konkurrensen som är i divisionen, att de ska liksom hävda sig offensivt på samma nivå som andra.
Nej, precis. Det är mitt orosmoment också. Alltså. Visst, Dubois, visst, Atkinson och så här. Och Alexandre Texier, fransmannen, som kom in som en vitamininjektion i slutspelet i fjol och som spelar väldigt bra. Faktiskt rumskamrat med Bemström här på försäsongen, vad jag förstår. Men att någon av dem ska komma upp i liksom 70-80 poäng, kanske, men det är som du säger, de saknar lite ett look ändå.
Ja, och en riktig, riktig målskytt, för de hade ju Bradman, men
ja, alltså Atkinson gjorde ju faktiskt 41 mål i fjol, men sen har han varit nere på 20 mål vissa säsonger och sen upp igen och så ner igen, så att man kan liksom inte riktigt räkna med honom. Enligt trenden så ska han gå ner nu, då ska han ju vara ner på 20 mål igen.
Ja,
jag sätter dem utanför
systemet. Vi utgår från att Columbus tar ett steg tillbaks.
Ja, så måste det vara.
Men vi är inte helt chockade om de inte gör det.
Nej, för det är så NHL-logiken fungerar idag.
Ja. Ett lag som däremot borde ta ett rejält steg framåt, och jag tror vi blir besvikna om de inte gör det, det är New Jersey Devils.
Ja, alltså
det finns inget annat lag, tror jag, som har rustat upp lika grundligt som de har gjort under sommaren. Nej. Fått in lika spektakulära namn i degen. Ja. Vi har alltså PK Subban på backen. Vi har Nikita Gusev. Och vi har Wayne Simmonds, hårdingen. Och vi har inte minst Jack Hughes då, draft ettan.
Precis, det är ju ruggiga förstärkningar. Det är som du säger, alltså metamorfosen jämfört med förra året. Stjärnglansen i truppbygget, det gapet är inte större på något annat håll än väl.
Nej.
Och helt plötsligt, jag menar, det här laget känns ju som nästan ett av de mest sevärda nu. Alltså som man mest ser fram emot att kolla på. Och så har det aldrig varit i The Rock förut, där du har en gång yttrat orden kill me now, för att du hade så tråkigt.
Ja, och dessutom så är ju nästan Taylor Hall en halv förstärkning också, eftersom han missade så mycket av fjolårssäsongen. Ja. Efter att ha varit Hart Trophy-man året innan.
Exakt.
Jag hävdar ju så här, jag satt och skrev om det bara häromdagen. Jag håller ju på med det också, med stora preview till bloggen.
Just det.
Mm. Att, jag tror att även utan de här förstärkningarna så hade Devils studsat tillbaka lite. För de var ju på väg åt rätt håll säsongen innan, och så kom en sån här reaktion. Och den förstärktes av att Hall var borta och Schneider tappade sin form. Jag tror att de hade studsat tillbaks. Men nu, dessutom, om de får det här att smälta samman, det ser riktigt begeistrande ut, tycker jag.
Ja, det måste jag säga. Och jag vet att jag har berömt Ray Shero i många poddar nu under flera, under senaste året, men framförallt senaste halvåret här då. Jag menar, det de har gett upp för de här förstärkningarna, det är ju inte ett enda första val i de kommande drafterna, och det är inte en enda riktigt top prospect. De har ju fortfarande sån som Jesper Boqvist kvar i sitt förfogande till exempel. Den enda rosterspelaren de har tappat, den enda ordinarie spelaren i fjolårets lag, det är Steven Santini som gick till Nashville i PK Subban-traden, och han hade inte platsat i årets Devils trupp. Så att, otroligt bra agerat av Ray Shero att få ut så mycket värde för förhållandevis lite.
Ja, och Man ska inte dra för stora slutsatser av det som hände på försäsongen, men de har ju sett jäkligt bra ut när jag har sett dem här i några matcher. Inte minst har Jack Hughes då glänst liksom. Han har riktigt brännande hockeyspelare. Det kommer väl att bli tuffare när det blir på riktigt, men Jesus, det råder ju inga tvivel att de har hittat en väldigt, väldigt speciell hockeyspelare där. Han börjar till exempel sitt liv som Rangers dödade med att sätta friläge på Henke efter 30 sekunder.
Ja, du ser. Ja, det brukar bli bra karriär av de som gör sitt första mål på Henke Lundqvist. Det gjorde Nikita Kucherov också. Sitt första puckkontakt gjorde han kasse på Henke Lundqvist i nummer 86. Nu har Jack Hughes, vilket jag inte gillar, tagit nummer 86 också. Och gör mål på Henke det första han gör.
Aha, se där. Ja, och ett annat intryck, starkt intryck från försäsongen är just, som jag nämnde, Corey Schneider där. Mm. Han har varit jävligt bra i matcherna här också. Och kommer han tillbaka i gammalt slag, så är det också en enorm styrka, för han hade jobbigt i fjol.
Han har haft det ganska tungt i 2-3 år skulle jag vilja säga. Ja, han blev ju utkonkurrerad av Keith Kincaid för 2 år sedan. Kom ihåg när Devils gick bra. Det skulle jag säga faktiskt om det här Devils-laget. Alltså, jag tycker faktiskt att målvaktssidan är den enda svagheten. Som kan ju kanske vändas till ett utropstecken om Schneider återgår till sin gamla form.
Ja, exakt.
Men framåt, jag tycker backsidan, inte bara på grund av Subban, utan det är ju en stark backsida när de redan har Damon Severson och Sami Vatanen och Will Butcher som har skrivit på nytt kontrakt och sådär. Andy Green som fortfarande hänger i. Och så forwardsidan. Jag kan bara nämna kedjorna som det förväntas bli. Då tror jag att Hall, Hischier och Palmieri liksom håller ihop trots allt, precis som de gjorde för 2 år sedan. Och så blir det Gusev, Hughes och så kanske Bratt eller Simmons. Sånt där.
Ja.
Och så en tredje kedja då. Det är mycket som talar för att Boqvist får chansen. Det kanske blir en Boqvist och Bratt som har haft bra kemi i tredje kedjan ihop med Travis Zajac. Det är tre bra kedjor. Och så har de dessutom sådana som Blake Coleman och Miles Wood och Pavel Sacha och så vidare.
Ja, de är inte förnysa åt heller.
Nej. Så det är ett bra lag där. Överlag.
Ja,
hela, rakt igenom.
Ja, det är det. En dark horse, New Jersey, som kan ställa till med mycket spännande här i divisionen.
Ja.
Faktum är att, ja.
Nej, vi hoppar vidare.
Ja,
faktum är hålla, att... Jag ska inte hålla... Nu börjar jag igen, men nu, jag ska inte hålla kvar som i Carolina. Ja.
Det är inte lätt att hitta på några övergångar här.
Nu håller jag tyst.
Ja, faktum är att... för första gången på åtskilliga år så känns det som att alla tre lagen här i Metropolitan-området i själva New York är konkurrenskraftiga samtidigt. Och det gäller ju då i högsta grad också nästa lag som är New York Islanders. Också en av sensationerna från i fjol som Barry Trotz kom in och förvandlade det sämsta försvaret till det bästa i en handvändning.
Ja, det är otroligt. De släppte alltså in mest antal mål året innan och så i fjol så blir det minst antal mål. Det är ju sensationellt. Ja. Och de går till slutspel och de slår ut Pittsburgh i första runden med 4-0 i matcher. Ja. Och sen tar det tvärstopp mot Carolina visserligen. Men det var ju en kanonsäsong sett till förväntningarna onekligen utan Tavares.
Ja, verkligen. Nu ser jag att det är rätt många här borta i alla fall som får för sig att det skulle... kunna bli svårare för Islanders i år. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför. Det är ju i princip samma lag.
Ja, det.
Och samma Trotz som är coach.
Ja.
Och jag har svårt att se varför de inte skulle fortsätta på inslagen linje.
Ja, mitt orosmål, vi kanske kommer in på Robin Lehner. Jag tror att Valamo kommer göra det bra. Med Mitch Korn som tränare och sådär. Att han studsar tillbaka. Så att, även om det var en märklig övergång. Men det jag oroas lite för, det är just den här psykologin som vi varit inne på några gånger nu. I Islanders fall så föll de ju platt när de var favoriter i Carolina-serien för första gången på hela säsongen. De har slagit underläge konstant. Ingen har riktigt trott på dem. Och så när det väl liksom var de som förväntades kanske föra spelet, då blev det 0-4. Och den här säsongen går de ändå in med en annan perception. Alltså Islanders är ett slutspelslag och förväntas hålla den nivån. Jag tror att det kan vara lite problematiskt för dem ändå.
Ja, och de har inte den där Tavares-situationen och hämta kraft ur längre.
Nej, precis.
Det är i och för sig sant. Men jag tror ändå att det hände så mycket viktigt för det här laget i fjol. Att de förstod hur bra de är själva.
Mm.
Och ja. Att har man satt ett försvarsspel på det här sättet så har man ju liksom. Och det är inte något som direkt går att läsa sig till eller läsa sig förbi heller. Ett tätt försvar är ju liksom ett tätt försvar.
Exakt.
Och jag tror att det kommer att bli jävligt jobbigt för motståndarna i år också att göra mål på Islanders.
Ja, precis. För jag, i mitt tips som jag la ut på sajten här för några månader sedan, så hade de ju på slutspel med motiveringarna att, just som du säger, det här trygga grundspelet som trots har satt. Det känns som att det kommer att vara väldigt värdefullt i november, december, januari när lunken är som värst. Och många lag pendlar i form. Det kan ju vara många lag åker in i djupa svackor och sen långa toppformar. Men i Islanders fall så tror jag att de kommer kunna hålla en ganska jämn nivå säsongen igenom. Och de kommer vara tunga att möta. Nej, men jag tror ändå att kontinuiteten där kommer vara en stor fördel för dem.
Ja, det tror jag. Och som du nämnde där då, jag tycker det var fel och dumt att släppa Lehner. Förra säsongen var han mycket bättre målvakt än vad Semin Valamov varit på flera år. Ja. Men han hamnar under Mitch Korns vingar och alla som gör det blir ju storartade målvakter. Jag tror han kan få ett rejäl lyft.
Precis, och vi ska komma ihåg att Thomas Greiss under Mitch Korn var i princip lika bra som Robbie Lehner också. De hade ju likbördig statistik och ungefär lika många starter. Jag tror till och med att Greiss kanske hade någon fler start än Lehner under grundserien. Så de har ju stabilt på målvaktssidan trots allt ändå.
Ja, i övrigt är det rätt mycket samma lag. Här på slutet fick de ju in en gammal Ekeliv-favorit i form av Brassard.
Brassard, ja.
Och han hjälper ju nu mer till med bredd. Mm. Han är ingen man håller i handen in när man åker in till utspel och så. Men cementerar väl en fin bredd.
Ja, det tycker jag också. Sen så tycker jag kanske vi inte riktigt understrykit tillräckligt mycket hur i podden här under året som gick, hur väl många försvarare i det laget har utvecklats och gått förbi sina tidigare övermän i hierarkin. För nu när den här säsongen börjar kan det mycket väl vara så att Nick Leddy är nere i tredje par och att Johnny Boychuk kanske får sitta på läktaren. Faktum är ju att förmodligen skulle jag nog säga att Ryan Pulock är deras första back nu ihop med Adam Pellick i första backpar. Sen är det ju Davon Taves och Scott Mayfield som formar andra backpar. Och sen har vi Nick Leddy och kanske Johnny Boychuk. Och så har de Noah Dobson på gång också. Så att det har hänt mycket där och de har fått en väldigt bra utveckling under trots de här unga backarna.
Ja, jag hoppas ju att Sebastian Aho, deras... Svensken det finns ju en Sebastian Aho till. Då.
Ja, exakt.
Det är han som är svensk back. Och han är i organisationen. Och han får gärna ta sig in i laget. För att utan honom så är Islanders ett av två lag helt utan svenskar.
Precis, nu är inte Lene kvar längre. Det är sant.
Nej. Mm. Det är Islanders och Winnipeg som är utan svenskar.
Ja. Tyvärr, som jag har förstått det, så är ju konkurrensen hård på backsidan där. Och att Sebastian Aho inte har riktigt stuckit ut på kampen än så länge. Att det ser ut att ligga honom till last.
Ja, de har ändå framåt Brassard. Ja, är ju en artist, en sevärdhet av Guds nåde. Anders Lee, fantastisk, Brock Nelson, det finns ju kvalitet här.
Ja, precis. Och man kan ju kanske hoppas lite som Islanders fan på att Brassard studsar tillbaka och gör mer poäng i fjol, för trots
Brassard och Brassard,
för trots så var det ju så att offensiven blev hemma av honom. Brassard vann poängligan internt på bara 62 poäng. Han droppade 23 poäng jämfört med rookiesäsongen. Men det gjorde ju laget bättre visserligen. Men om han dessutom kan höja sig lite och lagspelet hålla kvar i samma kvalitet, då kan de ju faktiskt till och med växla upp lite grann det här Islanders-bygget. Och det är ändå positiva vindar här. De har flyttat fler matcher ut till Nassau, deras kyrka där. De ska spela 28 hemmamatcher där i år, fler än ute i Brooklyn.
Ja.
Och häromdagen,
igår bara, så sattes spadtagen i marken ute i Belmont Park.
Precis.
Så nu håller den nya arenan på att byggas, det som verkligen ska bli deras nya hem. Ja. Klart till säsongen 21-22, sägs det.
Precis. Så att det känns ändå positivt kring Islanders. Och jag blir inte förvånad om de upprepar slutspelsbedriften från i fjol.
Inte jag heller. Jag tror att de är på väg dit. Men det är många som kommer vara med och slåss om de här slutspelsplatserna och deras ledefi, klassiska rivalen, ärkerivalen New York Rangers, kommer efter två miserabla säsonger också och vara med och kämpa om slutspelsplatser, tror jag. För att nu är den här rebuilden de har varit indragna i, den kanske inte är över, men den har i alla fall nått en mycket roligare, konstruktiv fas där nedmonteringen är över och uppbyggnaden har börjat igen.
Exakt, nu börjar liksom tegelstenarna att sättas dit.
Ja, efter att de har bränt upp allt i en dyster majbrasa.
Ja, exakt.
Så blåser det väldigt mycket nya vindar på Manhattan. Kanske inte riktigt på Devils-nivån vad gäller förstärkningar, men nästan ändå. Med Panarin framförallt då. Jacob Trouba, Kapo Kako som lever upp i hypen här under försäsongen, och Adam Fox och Kravtsov.
Ja, det är ju väldigt spännande namn trots allt, och Panarin är väl ändå sommarens största förstärkning alla kategorier i NHL. Och han är ju verkligen elit. Han kanske inte riktigt har det ryktet än om sig att vara en av ligans absolut bästa spelare, men ser man till hans produktion sen han debuterade i Chicago där och kom över från KHL, så är det bara 6 andra spelare som har gjort fler poäng än honom. Och ser man till 5-5 så är det bara 4 spelare som har gjort mer poäng än honom. Över 4-årsperiod här sedan han kom in så har exempelvis Sidney Crosby bara gjort en poäng mer 5-5 än Artemi Panarin. Så att han är ju verkligen en av ligans bästa spelare.
Ja. Återigen, man ska inte övervärdera försäsongen, men den första matchen var på förra veckan, powerplay där då med Trouba som en quarterback på blå linjen vars like Rangers inte har haft på många år, och sen Panarin, Zibanejad, Kako och Chris Kreider var väl inne då också. Det såg ruskigt bra ut. Alltså framförallt Panarin, Trouba och Kako, alltså, de rörde pucken som ja, vi är inte vana vid sånt på Manhattan. Den kriterien har inte funnits här. Och jag pratade med Micke efteråt, han ruskade på huvudet lite. Det är nästan för bra det här. Det är nästan skrämmande. Det ska inte vara så här bra redan. Och han, de här, han var tagen av Kapo Kako. En extremt spelsinne liksom, och kan slå sådana här briljanta passningar liksom.
Ja, nej, men han är ju inte bara en supertalang, utan han är ju redan nu en väldigt, väldigt bra spelare. Han kommer vara det den här NHL-säsongen. Det kan vi slå fast med tanke på hans VM som var och hans säsong i finska ligan, där hans siffror sett i sin ålder motsvarade eller till och med överträffade alla andra finska succéspelare de senaste åren, som Barkov och Laine och Rantanen och Aho och hela gänget. Alltså det här är ju en jättebyggsten man fått in för att forma det nya Rangers. Så att han kommer vara bra direkt. Och han har dessutom fysiken. Det är ju det som har varit lite tvivel kring Hughes, som jag tycker är överskattat visserligen. Det här med att, jag menar, i dagens NHL, Elias Pettersson hade ju inga problem att slå sig in direkt heller.
Exakt. Nej, det där tycker jag är ett argument som inte biter längre.
Nej, precis. Men många hävdar ju ändå då att Kako, han är liksom en fullvuxen man i det här laget. Och kommer att liksom göra impact från första nedsläpp.
Ja, ja, det kommer vara roligare att titta på. Det kommer vara roligare att de går ju för att vinna nu. Det innebär inte automatiskt att de är ett slutspelslag igen. Som jag var inne på ett tag, så down the middle är det ju fortfarande lite tunt kanske. Ja. Mika tycker jag har etablerat sig som väldigt solid första center nu, men bakom honom då så är det Ryan Strome och Hytil och Elias som ska vara fina namn, men de känns lite gröna.
Ja, och Howden är ju ett sådant namn också som kanske får chansen, men det är exakt som du säger, det är ju inte som många andra lag i konkurrensen. Alltså, och jag tycker även backsidan, om vi just pratar om Devils med liksom, de har ju fått in Zuba nu, liksom Rangers fick in Trouba, men i Devils fall så har de redan Vatanen och Severson och hela gänget som jag nämnde, som känns mer etablerade och säkra kort i det här läget.
Ja. Rangers har ett bra första par där i Trouba och Brady Skay.
Gamla polare är de ju verkligen, så de var ju supernöjda att hamna ihop.
Adam Fox blir nog bra också, och Tony D'Angelo som skrev på här till slut. Ja, det är okej, men det nej, du har rätt. Det känns också lite osäkert.
Ja, precis. Så där, om man ser deras bottom six.
Gamle Mark Stahl är ju som har en stelbensopererad ute på
ja, exakt.
Stelknappsopererad, så heter det.
Just det, ja. Nej, och jag tycker även deras bottom six där, det är ju spännande med Elias till exempel och Kraftsov kanske och sådär, och vilka nu blir. Men det är också lite mycket om, och kanske inte riktigt det, som säkerhet, känner jag, som i andra lag som slåss om slutspelsplats i den här divisionen.
Kul att Elias, han ser ut att han blir här i år nu. Mm. Så nu är det färdigt med resor till Hartford.
Ja, precis. Han verkar ha slitit hårt i sommar för att komma redo till campen och gått ner 5 kilo, såg jag.
Ja.
Gjorde ju mål framför dig i den här Madison Square Garden-premiären.
Ja, och bor just nu hemma hos Mika, bara några kvarter från Garden. Men ja, hoppas snart skaffa sig egen lägenhet.
På Manhattan?
Ja, ja visst, de bor ju på Manhattan allihop. Det var roligt, Mika berättade att han hade låtit Elias köra en gång upp till träningen. Det tänker han aldrig göra igen.
Alltså, det är så pass.
Elias var för försiktig och svensk i sitt körsätt, och det blir farligt när man måste vara aggressiv i trafiken här.
Ja, jag har ju suttit bredvid dig och det känns nästan livsfarligt, men uppenbarligen så är det det som krävs.
Ja, just det. Det var en gång när vi skulle lämna tillbaka bilen, ja, det var bråttom.
Ja, då svängdes det alltså. 30 omkörningar på 10 minuter, höll på att säga. Nej, men det var imponerande Lewis Hamilton-insats av Bjurman, skulle jag säga.
Ja, keep it coming. Det var ett sidospår, minst sagt. Ja, inte ett av topplagen, tror vi, men ändå med och ett bubbellag, det får vi väl ändå tro på.
Ja, jag tycker man kan kalla dem för ett bubbellag. De är ju precis, de är med i den här, de är ett av alla de 8 lagen som kan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han går till slutspel.
Ja. Nästa lag är Philadelphia Flyers. De tyckte vi vid den här tiden i fjol att de stod precis på tröskeln till en stor explosion in i nästa dimension och bli ett topplag. Men den säsongen sket de en lök. det sprack i sömmarna där, för att ja, de sparkade både general manager och coach, och det blev aldrig någon riktig ordning på
8 målvakter och allt vad det var.
Ja, exakt. Det var ett rörigt för Flyers, tyvärr. De slarvade bort den säsongen. Det fanns ju förutsättningar, och det gör det nu också.
Ja, alltså jag är ju en av
du
de som
väldigt mycket på
slagit in den där Flyers trumman allra hårdast under sommaren här, och ja, tippar dem som tvåa i divisionen. Ja. Har ju skrivit svart på vitt publicerad form.
På vad? Svart på...
Nej, så det här klipps bort. Förlåt, det lät inte bra. Det var inte meningen.
Ja. Du kan inte klippa bort det, det var ju humor på hög nivå.
Ja, nej men de ser ju starka ut i alla lag. Visst, det finns frågetecken kvar och det är sådär. Men sett över alla 3 lagdelar så tycker jag att det finns enorm potential.
Ja, absolut. Det gör ju det. Och intressant här är ju då att Alain Vigneault, bantofflan, kommer in som coach. Mm. Och då är det många som ryggar tillbaks och säger den kråparen var ju usel på slutet i Rangers. Men faktum är ju så här att varje gång han kommer till ett nytt lag så går det väldigt bra i början.
Precis. Det är ju dels i Rangers då, där han ju gick till final direkt.
Ja.
Och i Vancouver så vann han Jack Adams.
Ja, och gick sen till final med dem också.
Precis. Och
det är först efter några år hans envishet och passive aggressive arrogans tar ja, nöter ner manskapet liksom. Ja. Men i början så är han en positiv influens.
Exakt. Vi kan nämna det också, på 90-talet så bröt han en 4 år lång slutspelståka för Montreal när han klev in i det bosset också.
Jag trodde du skulle säga på 90-talet bröt han foten.
Nej, det hade varit en oväntad detalj att slänga in i sammanhanget. Nej, ja. Ja, nej men och han omgärdas ju av brutal NHL-rutin här i form av Michel Therrien som accepterat att stå som assisterande och så Mike Joe, gammal headcoach också. Så det är tre headcoaches som ska ratta det här laget.
Kanske lite många kockar för att koka samma soppa.
Det kan tyckas, men de behöver ju struktur.
De var ju grymma ovänner den här konferensfinalen mellan Rangers och Canadiens.
Ja, just det.
Det var ju humor när Therrien skrek på Uffe Samuelsson på träningarna här. Och, ja, det var så vanligt mellan matcherna, gapande och skrikande om att Kreider hade kört på Price och så.
Precis, de var ju verkligen ärkerivaler då alltså.
Ja. Men tillbaka till Flyers nu. Allt som var positivt inför förra säsongen är ju positivt nu, plus lite till då, faktiskt. De har ju blivit av med, det sista problematiska från Holmgren-tiden var ju Andrew McDonald.
Ja.
Han är borta. Istället har de fått in Matt Niskanen.
Ja, Matt Niskanen och Justin Braun har kommit också från San Jose.
Så det känns som ett stabilare backkollektiv. Och det känns framförallt, eller det viktigaste av allt, det är kanske att det känns som de har en riktig målvakt att luta sig mot nu i Carter Hart.
Exakt, precis, för han kom in i fjol också som en av alla de här åtta kipprarna, men det blev ju lite mer stabilt när han kom. Och han gjorde ju verkligen en lovande debutsäsong för att vara så ung. Och nu är ju förhoppningen och tanken då att han ska vara redo liksom. Och jag är inte säker på det, men jag tror verkligen mycket på Carter Hart, och han är ju liksom, han omnämns ju som den största målvaktstalangen sedan Carey Price klev in i ligan, så att jag tror att Philadelphias mångåriga, kanske decenniumlånga jakt på en riktig första målvakt är över nu, att den här trygga utposten kan vara funnen och kan ta Flyers långt redan i år.
Ja, bara han håller och inte går sönder, för det är ju en annan de har ju varit jinxade på den punkten.
Ja, exakt. Ja. Nej, men så man har ju frågetecken, men vi har nämnt backsidan, och så på forwardsidan kommer Kevin Hayes in.
Ja.
Ett väldigt otypiskt Ron Hextall-kontrakt. Han hade ju aldrig skrivit det där om han hade varit kvar, utan typiskt Chuck Fletcher som kommer in här, och att de satsar numera. Tålamodet är slut, nu ska det hända saker. Jag tycker det här kontraktet är lite dumt på sikt. Jag tror inte Kevin Hayes kommer vara bra över 7 år som det gäller. Men
nej,
om vi bara ser den här säsongen så förstärker han dem verkligen och ger dem ett större centerdjup. Och kollar man deras topp 6 nu så är ju den på bland ligans 5 bästa kanske. Alltså vi har det, om det, som kedjorna ser ut att ställas upp, så är det ju då Giroux, Couturier, Konechny och så James Van Riemsdyk, Kevin Hayes och Jakub Vorasek. Det är ju...
Ja, det är ju enastående. Och det borde leda långt om de får en harmonisk säsong istället för massa strul som vanligt.
Ja, precis.
Det kan vi säga är svart på vitt med V.
Ja, förlåt. Usch. Ja, jag är förnärmad efter det här. Jag kan inte riktigt koncentrera mig. Men
förnärmad? Det var ju du själv som sa det.
Ja, ja exakt. Men jag är förnärmad över mig själv.
Du har förelämpat dig själv.
Ja, exakt. Ja, ja men... Och sen är det ju massa, jag menar, alla de här talangerna som delvis har slagit igenom och som man delvis väntar på ska hålla över tid, alltså, och verkligen leverera konstant kväll efter kväll. Ivan Provorov, Shane Gostisbehere, Lindblom, Patrick inte minst, som är visserligen skadad nu men som har en viktig säsong framför sig. Och Travis Sanheim och allt vad de heter. Det finns en enorm potential i det här laget. Alltså de kan vinna divisionen, de kan gå till konferensfinal.
Ja, de kan gå till final.
De kan gå till final. Alltså det är jättesprängkraft. De kan vinna Stanley Cup. Ja men så är det. Så ja. Den potentialen finns. Och så finns det samma fara att de kan missa slutspelet och sluta näst sist i divisionen. Så kan det också.
Ja, de är ett av åtskilliga lag här som gör det så svårt. Det är så svårbedömda. Ja. Det borde men kan också.
Ja. Nej, de är konstiga. Fly era eller vad man brukar kalla sig själva. Att det är något visst i deras DNA.
Ja, men det borde kännas mer hoppfullt för fansen än på länge, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Jag tror ju stenhårt på dem, trots allt.
Ja. Det gör det däremot inte om delstatsgrannen, eller snarare delstatsrivalen på andra sidan, Pennsylvania. Mm. Pittsburgh Penguins är för första gången på många år riktigt ifrågasatta, och det börjar spekuleras i att om det ska gå samma väg för dem som det har gjort ett par år här för de andra stormakterna. under lönetagseran, LA Kings och Chicago. Jag tycker att man har ju svårt att se det när Sidney Crosby och Evgeni Malkin fortfarande ingår i laget och är långt ifrån slut.
Mm.
Men resten av laget ser inte så imponerande ut längre. Det är ju bara så.
Nej, precis. Det var ju ett steg tillbaka i fjol.
Det var ett steg tillbaka redan året innan. När de förlorade den här serien mot Washington som de har ägt i så många år. Så var det något som... en propp som gick ur redan för två säsonger sedan. Och serien mot Islanders i våras, den visade ju att något var allvarligt fel.
Ja, och då var ju inte nådig general manager Rutherford där i sin kritik mot spelargruppen i stort. Och sa att det är bristande hunger i det här laget och det är ingen vidare dynamik i gruppen just nu heller. Han var hård.
Ja. Ja, men det kändes ju så. Alltså, när de hamnade i 0-2-0-3 underläge, då gav de ju upp. Ja. Det fanns inget bett kvar i truppen.
Nej, och visst, på sätt och vis kan man förstå att de har sina framgångar. Jag menar, just Malkin och Crosby har ju 3 Stanley Cups nu på sitt CV.
Mm.
Jag kan hålla med Rutherford där. Men samtidigt så undrar jag om kanske inte han haft lite för mycket panik för att liksom rätta till det här känslan han tycker har infunnit sig i gruppen. Men jag tror att det kanske har spett på den bara. Den här osäkerheten som har blivit där med, jag menar, sen de vann 2017, det är bara 2 år sedan, så är det är bara 9 spelare kvar.
Och ja.
Det är mer än halva truppen utbytt och förra säsongen snittade ju en trade per månad.
Ja.
Och jag har sett liksom när ingen spelare säger uttalat, men jag såg Hörnqvist och jag såg en annan spelare liksom prata lite om att så här, man vill ju spela med samma, man vill hitta kemi med vissa kedjekamrater och sådär och inte bara liksom floppa runt hit och dit i olika konstellationer, utan de skulle behöva ha lite kontinuitet och lite trygghet kanske för att bli bra igen.
Men kraven blir som de blir när man har varit en sån supermakt. Den stora skillnaden mot över sommaren är då att Kessel försvann, men det verkade ju nödvändigt eftersom Malkin ville bli av med honom. Det körde ihop sig på något sätt mellan dem. Medan Kessel inte ville nog heller än att spela med Malkin.
Nej, precis. Utåt sett har det mycket hetat, och det, så var det ju, alltså att Sullivan hade framförallt en konflikt med Kessel också under ett par år. Och där kan man ju säga att det är ju Sullivan som är Rutherfords gubbe, för att han fick ju faktiskt förlängt nu i somras, trots den här tunga säsongen. Nytt 4-årskontrakt skrev han på i juli.
Ja.
Så att det är ju han som ska fortsätta leda det här bygget.
Det hindrar ju inte att om det går väldigt dåligt i början så är han kandidat för att ryka, tror jag.
Ja.
Det är flera som det är den typen av coacher som får sparken, lag som ska vara topplag och plötsligt inte presterar.
Nej.
Så det är nervöst för honom, det är nervöst för Lavi i Nashville, borde det vara.
Ja,
på många håll.
Ja, alltså, du skickade en liten inofficiell lista till mig här för ett tag sedan där du hade med namn som Babcock och Cooper och sådär.
Ja, men det är väl klart. Om de... det är ju lag som ska vinna liksom. Om de framförallt Cooper är vad heter han? He's on the clock now.
Ja, det är klart, alltså, skulle de halka efter lite i början och schabbla bort lite poäng för att de inte riktigt tar det på allvar, så då är det ju lättaste alternativet att göra sig med tränaren.
Och ta in Randy Carlyle istället.
Ja, men gärna. Nej. Usch.
Men tillbaka till Pittsburgh. Du tittar på truppen, så den sticker inte ut något mer, bortsett från Crosby och Malkin, och så sticker resten inte ut något mer än någon annan trupp här i divisionen.
Nej, Letang vill jag lägga till också och så här. Men nej, det finns mycket liksom frågetecken här, alltså. Brandon Tanner kommer in, jag tror i och för sig att han kan vara en vitamininjektion, men det känns också lite desperat att lägga 3,5 miljoner dollar i 6 år på en brunkare liksom. För att man vill ha mer grit.
Galchenyuk är ju kvalitet på, men han är inte elit, tycker jag.
Nej, och han känns lite som Kessel i Kynne också, att man inte riktigt vet vad man har han on a nightly basis, så att säga. Det är lite humörspelare. Visserligen så ska han format bra kemi hittills med Malkin. Han är nöjd med i alla fall, Malkin. De pratar ju ryska båda två och har sett bra ut ihop på försäsongen här.
Mm.
Och han har ju faktiskt gjort 30 mål en säsong, Galley, så att vem vet?
Vi kanske är överdrivet kritiska, jag vet inte. Jag tycker också att Matt Murray är ett frågetecken. Han var inte bra mot Islanders i den slutspelsserien.
Nej, det var inte.
Men det kan ju vara så att Crosby, framförallt Crosby då, tar tag i det här och bara vägrar gå med på någon tillbakagång och dra med sig hela det här sällskapet. Inte otänkbart, men jag tror att för första gången på väldigt länge så kan det vara så att Pittsburgh riskerar att missa slutspel.
Ja, jag tycker det är ju bara att hålla med, för jag har ju satt dem utanför slutspel också för första gången.
Visst känns det konstigt när man gör det? Man stretar emot och säger åt sig själv, vad håller du på med?
Ja, visst. Nej, man kan inte riktigt motivera för sig
fan,
själv.
Du kan inte ha ner Pittsburgh på 76:e plats. Det går inte.
Nej,
men
precis.
Här, så sitter man, jo, men de här är ju också så bra nu att ha uppgraderat. Skitjobbigt.
Men jag är just av den anledningen jag lite, inte orolig för att jag missunnar inte Pittsburgh framgång. Så, men jag är lite orolig för min egen tips här, att det kan bli så att, att Pittsburgh är... Ja, men ta till sig av, alltså, vi är ju långt ifrån de enda som ifrågasätter dem. Det är ju liksom den allmänna tonen just nu i NHL-världen att Pittsburgh är under lupp. Men att de alltså, kan ta till sig det, alltså, just den här Crosby och Malkin och så här, som har mycket prestige i sig också. Att dra med sig laget nu och visa att vi är ett bra lag. Liksom. Och kollar man på underliggande siffrorna i fjol, så tar de bara i Pittsburgh, så är det fortfarande väldigt mycket klass där. Så att ett motiverat Pittsburgh är definitivt ett slutbeslag. Men frågan är om de kan hitta den här harmonin igen efter ett riktigt knöligt fjolår.
Ja, jag förhåller mig avvaktande till dem.
Ja.
Då har vi bara Washington Capitals kvar, sista laget i divisionen. Och om det är något som man tror kanske då står ut lite ovanför klungan med liten marginal, så är det väl ändå dem.
Ja, precis. De ser fortfarande starka ut och de är regerande grundserievinnare i den här divisionen i alla fall.
Ja.
Och visst, Ovechkin har precis fyllt 34 bast.
Ja, och Kuznetsov bör ta kokain och bli avstängd några matcher här i början.
Ja.
Man tappar Niskanen och Burakovsky. Brett
Connolly.
Ja, dynamiken internt förändras väl lite, men ja. De är fortfarande Capitals. Deras fönster är fortfarande öppet. Det är ett klasslag ändå.
Precis.
Intressant är vad de har gjort för att ta in. Det känns som de har fått lite mer taggar utåt eftersom de har tagit in Radko Gudas och Garnet Hathaway.
Precis, exakt. Alltså den typen av spelare. Brandon Leipzig är ju lite sån feisty han också. Och visst, det är ju sämre spelare än till exempel Brett Connolly och Burakovsky sett till vad de kan producera offensivt kanske. Och Niskanen är ju ett mer rutinerat namn än Gudas, men samtidigt så tycker jag, om man framförallt ser till forwardsidan här, att det kanske ändå är positivt för dem att ha en tydlig hierarki. För det var ju det som var problemet för till exempel Burakovsky. Vad ska man göra med honom? Ibland fick han sitta på läktaren för man inte visste i vilken roll han skulle ha. Han var ju inte liksom anpassad för att spela i tredje eller fjärde kedjan. Och nu har man mer tydliga rollspelare så att säga. Och det tror jag kanske kan vara bra för dem trots allt.
Ja. Ja, det kanske är bättre balans i laget på det sättet. Mm. De har en väldigt satt topp 6.
Ja.
Med Ovechkin, Kuznetsov, Wilson, Vrana, Bäckström och Oshie. Ja. Och sen har de Hagelin, som du säger. Nej, det sa du inte. Men Hagelin och Panik är ju med nu också. Det är en väldigt bra tredje kedja. Balanserat lag.
Exakt, exakt. Och även på backsidan skulle jag säga att det är så. Sen är det ju lite intressant med två bärande spelare i det här laget, nyckelspelare under hur många år som helst egentligen, som har kontraktsår. Och det är dels Niklas Bäckström och så inte minst då kanske Braden Holtby, som det tuggas lite om att det kanske blir hans sista säsong i Caps där.
Jaha.
Ja, men det ska de ha en råd att lägga så mycket pengar på en över 30-årig målvakt här nu, som inte i slutspel, ja kanske lite i slutspel sett till Carolina-serien här, men i alla fall grundseriemässigt de senaste åren, även det året de vann kuppen, har svajat lite grann. Har väl legat under 91% i räddningsprocent till exempel och blev utkonkurrerad av Grubauer för 2 år sedan.
Ja, innan de gick in i slutspelet. Ja. Men ja. De gick in i slutspelet med Grubauer.
Precis. Och nu har de ju Ilya Samsonov som kom över, deras stora framtidsnamn, draftade i första runda för ett par år sedan, ryssen. Som ju började AHL i fjol, kom över liksom sån där grön, kan inte prata engelska, aldrig spelat på liten rink i princip och gör inte alls bra ifrån sig under hösten, en stor besvikelse då i AHL, men som spelar upp sig ordentligt under sluttampen av säsongen och börjar liksom, man börjar kunna se den här stora potentialen i honom. Och nu inför den här säsongen har jag sett att han kom över tidigare, några veckor tidigare, och bodde med sin fru hemma hos målvaktstränaren.
Jaha.
I Capitals. Och liksom umgicks med han hela dagarna, lagade middag och allt vad de höll på med. Och snackade målvaktsspel och så vidare. Och han är liksom toktaggad inför den här säsongen och är akklimatiserad på ett helt annat sätt nu. Och kanske kommer peta Phoenix Copley om backup-rollen och utmana Holtby om första spaden. Vi får se med vad det lider under säsongen. För att han är ju Capitals framtid.
Ja. Ja, intressant. Det skulle ju vara utmärkt för dem om han exploderar.
Ja,
så kan Beckis få en massa pengar istället.
Precis. Beckis är jag inte orolig för på sikt. Alltså, han skulle kunna skriva ett femårskontrakt, känns det som. Han är ju aldrig skadad. Jag tror han har missat 10 matcher sedan förra lockouten 2012.
Ja, och han har haft en hjärnskakningssession, men det var ju några år sedan.
Ja, han har ju missat väldigt lite matcher i alla fall. Och han har inte, hans spelstil är inte byggd på fart. Liksom. Han är liksom Joe Thornton. Han skulle kunna spela när han är 40 bast och fortfarande göra 50 assist per säsong.
Det ser vi fram emot.
Ja, för att, jag menar, han har ju den spelstilen, liksom, att han lever på just spelsinnet. Så att,
Ja. Ja, Washington tror vi på.
Ja, jag har satt dem som etta igen.
Jag med.
Ja,
jag med. Men däremot så har jag inte riktigt satt resten än, men för jag törs inte.
Nej, jag förstår det. Man vill inte göra det här för man vet att man kommer ha fel.
Ja. Ja.
Man kan ha grundfel liksom.
Ja. Ja, men jag sätter Washington 1 och Columbus 8 och däremellan kan det bli hur som helst.
Ja, det håller jag med om, men jag kan väl läsa upp det jag skrev här om månaden i alla fall.
Ja.
Jag får försöka stå fast vid det. Jag har samma 1-8 som du, Washington och Columbus. Och däremellan så har jag 2 Philadelphia, 3 Carolina, 4 Wildcard New York Islanders, 5 utanför slutspel Pittsburgh, 6 New Jersey Devils. Känns lite sådär just nu, jag tror mycket på Devils. 7 Rangers, men jag tror faktiskt att Rangers hamnar där bottom 2 i divisionen, jag tror faktiskt det. Och så Columbus sist.
Ja. Ja, jag tror att det kommer vara väldigt jämnt. Det kommer vara få poäng som avgör. Det betyder ju också att det kan bli hur som helst.
Exakt, det kan sista veckan så kan kastas om totalt. Liksom.
Ja.
Så, ja. Ja. Det kommer bli jämnt. Det kommer bli oerhört spännande division att följa under hela året.
Verkligen. Ja, Uggeman, då var vi klara med det. Då har vi bara Central kvar till sista avsnittet innan seriepremiären.
Ja, precis.
Vi får se om vi gör det på söndag eller på när fan vi gör det. Då har vi också våran draft för vår fantasy.
Just det.
På tidningen.
Just det. Den är en stor dag. Den har markerat med röd penna i kalendern.
Vi fick ju draftordningen lottad.
Ja, jag har inte sett den. Har den kommit nu?
Ja.
Oj då.
Vill du höra?
Ja,
du är nummer 9.
Usch, lite sent.
Jag är nummer 4 och Jarko är nummer 12 sist.
Oj då. Aha.
Ja, det var han inte nöjd med.
Det var han inte nöjd med, nej.
Ja.
Nej. Men vi
säger väl, vi återkommer och berättar om hur det gick för New York Dolls och vad heter Ekan?
Lyftkranarna från Älvsjön.
Vilket värdelöst namn.
Ja, nej, men det så heter det i alla fall.
Ja, du gör ju det. Ja.
Men på återhörande då, så blir det ett nytt sista avsnitt innan grundserien sätter igång på allvar.
Och, ja, ikväll ska jag, det här är ju tisdag, ikväll ska jag gå på match igen. Jag ska till på Garden.
Aha.
Det är Rangers, Islanders. Och vi har ja, Henke ska stå. Det blir spännande att se.
Ja, men det förstår jag. Ja, men då får du traska vägen snart helt enkelt. Och så på återhörande med ett Central-avsnitt innan det bråkar igång.
Ja. Och nu ska jag slå på sporttrollen och lyssna på hur det går mellan Leksand och Brynäs.
Ja, just det. Precis. Det är ju våra lag. Du hängde ut med som djurgårdare förra veckan, men det är jag är brynäsare.
Jo, det tror jag fortfarande. Klockan slå.
Brynäs, hej, kom och sjung med mig, var med och hylla vårat lag.
Fantastisk avslutning. Vi säger så.
Ja, på återhörande allihopa. Hej.
Hej.
Hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.